Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Radio Play.
Varje gång vi säger att vi har en podcast som handlar om sex säger folk: vadå? Som frågar Olle eller? Idag är Olle här i egen hög person och vi pratar om hur synen på sex har förändrats över tid. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden Alla våra ligg!
Tjena!
Morskors!
Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Jag heter Amanda.
Och jag heter Anna. Mm. Tjena Amanda.
Hej!
Förlåt, jag är så ivrig. Får jag berätta en sak som hände häromdagen?
Ja, jag tänkte faktiskt precis fråga Anna, kan inte du berätta något, för det står Marcus Buttplug på stolpmanus.
Ja, okej. Okay. Det är kanske lite överdrivet.
Okay.
Jag och Marcus hade sex. Mm. Och han plötsligt så frågade han: vill du ha en buttplug i mig?
Jaha.
Och jag blev så chockad. Uh-huh. För så här, visst, nu har jag testat att onanera med buttplug trots att jag har varit liksom rädd och slash emot det i så många år. Och det var ju härligt. Men jag var inte alls beredd på att Marcus skulle föreslå det.
Nej, jag förstår det.
Så jag blev jättenervös. Mm. Skrattade hysteriskt. Mm. Och sen så bara nej. Uh-huh. Jag är fortfarande inte riktigt redo.
Ja, vad synd. Jag kan tänka mig att han skulle vilja vara med om det. Eftersom att han föreslog det så.
Ja, men grejen är att han har liksom aldrig varit intresserad av analsex överhuvudtaget. Så det är ju någonting som växt fram och det är ju kul. Men jag vet inte, jag känner mig också väldigt lite rädd faktiskt. Mm. Mm. För hela den idén. Mm. Och det är ju inte buttplug i honom då.
Nej, nej, precis. Inte än.
Nej, där är fortfarande liksom förbjudet område. Mm. Mm. Men jag har fått liksom lov att röra lite vid hans rumpa nu på senaste.
Alltså? Ja. Grattis.
Närma mig sakta men säkert.
Det är så himla kul, för vi sitter ju här med våran framtid, kan man säga. För alltid när vi säger att vi gör en podd som handlar om sex och folk bara: aha, som frågar Olle. Idag så
har vi med oss honom. Jag måste bara säga att dels så har jag varit nervös också inför att träffa Olle. Mm. För att jag hade ju min första kåta upplevelse. Ja. Till fråga Olle. Alltså jag kommer så väl ihåg att jag satte på, jag hade liksom tv på mitt flickrum hemma och satte jag på fråga Olle, och liksom det räckte med att de sa ordet sex så blev jag direkt kåt. Så det känns jättehäftigt att ha med Olle här idag.
Ja, men det är ju en, vad ska man säga, ett kulturarv kanske.
En ikon.
Ja. Ja. Fråga Olle. Olle Waller, välkommen hit.
Tack så mycket.
Kul.
Härligt, vilken presentation.
Ja, visst.
Och det där var ju kul att höra att man kan ha bidragit på något sätt indirekt till denna våthet.
Mm. Ja, men det var, fråga Olle var verkligen runkmaterial när jag var liten.
Ja, kul.
Ja. Nej, men så det, jag har många kära
minnen. Ja, men precis. För oss så är det ju något man har växt upp med.
Ja, just det.
Verkligen kul. En
det är ju
faktiskt
20 år sedan vi började spela in programmen, de här första. Och sen 2003 kom de så kallade Fråga Olle-dokumentärerna som sen ändrade karaktär väldigt mycket. För de första vi gjorde där, de var kanske lite seriösare skulle jag vilja påstå. Jag vet att flera av de här programmen användes bland annat i utbildning av arbetsterapeuten när det handlade om sex och funktionshinder och sådana saker.
Jag hängde inte alls med på dokumentärerna.
Nej, just det. Nej, vi hade ju
jag var med för programmet.
I programmet, studieprogrammen.
Väldigt häftigt. Hur började det liksom?
Det var faktiskt, jag var med i en massa med program på 90-talet där i alla möjliga, ett bland som hette Fråga Helen. Mm-hmm. Så var Helen Backman som sexolog på Danderyds sjukhus. Hon och jag, vi jobbade ihop en hel del med kurser, utbildning. Vi gjorde radio, feministradio, kanal Q hette den, och var direkt sända program där folk fick ringa in annat. Helen dog tyvärr väldigt ung, bara 44 år gammal, i i livmoderhalscancer och så vidare. Men hon var en stjärna, vacker, klok och skitsmart. Och jag var med som manlig sparringpartner, ska jag säga, i stort sett alla program. Och det var direkt sända program fredagkvällar som började klockan 11, och det var riktigt galet stolligt. Folk ringde in, den ena knäppisen, eller också roliga typer för sig. Så det fanns ju bara två stycken som satt i en sluss, och sen var det bara rakt ut i rutan. Men det där försvann sen. Sen var jag med, och så var det, men det var från René Nyberg och Estelle Milburn som hade ett litet produktionsbolag, Kajak, inom Jarovski-produktionen. Jag var med i det här program, och då var Martin med, Martin Björk.
Just det.
Och så tyckte de att vi funkar bra ihop, och så sa de, ska vi inte göra ett program som vi kallar Fråga Olle? Jo, för fan, sa vi, det gör vi.
Det måste ha varit revolutionerande.
Ja, det fanns någon engelsk förlaga som hette Lifeline eller Sexline, eller jag minns inte riktigt, men det var ju aldrig så frispråkigt som vårt brev.
När blev du sexolog?
Jag är inte sexolog, jag arbetar som sexualupplysare och har jobbat med de här frågorna sedan 70-talet faktiskt, med som lärare. Under 24 års tid jobbade jag som lärare på grundskola och gymnasium. Och vi som kallar oss sexualupplysare, vi jobbar lite mer ut pedagogiskt perspektiv förstås. Svarar på frågor och sådär gör vi också för sig, men... Men frågor svarar jag aldrig på om jag inte får dem först. Jag är väldigt dålig på att komma och ge massa råd till folk som inte har bett om dem. Okay. Det aktar jag mig noga
för. Det är väl en sympatisk egenskap kanske. Ja. Men du, vi skickade ju till dig. Vi är ju i allmänhet lite så här skeptiska mot folk som... Vi pratar ju om sex, men vi jobbar ju inte som sexualupplysare eller sexologer. Och vår bild är att alla alltid säger så här... Allt är normalt, men det här är mer eller mindre vanligt. Och det är liksom vår värsta sig. Men du håller inte med oss där?
Nej, jag skulle säga att det är en myt. Och den här myten har levt ganska länge kring... ska man hitta någonting i närtid i historia, så är det en bok som heter De erotiska minoriteterna som kom, det är faktiskt 55 år sedan jag tänkte på det här dagen.
Oj.
Som en ung psykiatriker som heter Lars Ullerstam gav ut. Och där var det fritt fram. Han sa... Allt i princip var normalt, och även sånt som idag och även då var olagligt kring pedofili och annat. Han var oerhört liksom snäll, och han tyckte att alla har rätt till att utforska sin sexualitet. Och han till och med sa han så att om det är så att du inte, om du äcklas av någonting eller tycker att det verkar så vidrigt, så det är kanske det du ska pröva. Så, men han är nog den enda i den där branschen som har påstått och sagt att allt är okej. Normalt gör ju inte folk det. Och dessutom så handlar det om att försöka lyssna in. Är det här, vad säger folk? Har de behov av någonting? Håller de på med någon självskadebeteende och någonting annat? Då är klart att man inte säger kör på, det är okej och så vidare. Däremot måste man ju stötta folk som frågar enkla frågor. Är det okej med onanin och bla bla, allt de här enkla raka frågorna, så är det naturligtvis... Man kan ju inte säga till folk, nej hörru du ditt lilla pervo, nu får du nog lägga av med det där, vet du. Jag tror att de här uppfattningen kommer ifrån föreställningar om, jag menar, det har vi ju alla våra idéer och föreställningar om sexualitet och normer och vilka gränser det finns där, va. Och då tror jag att många som uttrycker sig på det sättet säger, vet jag inte om det gäller just er, men tänka sig, men för fan, säg till, säg emot, säg skärp det ungefär. Men då kan man, skulle man ha den hållningen, då kan man inte jobba med de här frågorna.
Nej, men liksom, för det där är en annan fråga som vi har. Jag gissar att det har funnits tillfällen där du kanske inte har tyckt att det som folk håller på med, vissa praktiker, är jättesoft. Till exempel, i mitt fall skulle det vara bisex. Om du har stött på folk som utövar sånt som du själv inte diggar, hur har du hanterat det då?
Det jag skulle kunna säga är att vissa typer av väldigt socialt stigmatiserade saker som det här koprofili eller så.
Heter det?
Ja, där man går igång på... folk pratar inte om sånt. Det är väldigt hemliga grejer.
Ja.
Det är väldigt stigmatiserat, så de kommer inte ut och de ställer aldrig en sån fråga. Jag gillar att någon bajsar mig, men är det okej? Man får inte sådana frågor, va?
Är det så?
Det händer inte. Och de som har liksom sexuella tändningsmönster som ligger utanför det vanliga i alla fall, mycket utanför, så de har ju andra möjligheter via nätet och annat idag.
Ja.
Sen ja, det är faktiskt 10 år sedan nu, så ändrades ju klassifikationerna när det gällde liksom psykiska störningar kring sexuella tändningsmönster.
Mm-hmm.
Och då var det ju så att fetischism, transfetism och BDSM som tidigare har liksom varit stått i klassifikationen för psykisk störning.
Aha.
Det försvann ju då.
För 10 år sedan?
Ja, det är 10 år sedan. Då normaliserades det så att säga.
Oj! Ja. Vad sjukt att det var så sent.
Ja, det kan man tycka. Men 79 Gud. Var ju det här med att man tog bort sjukdomsstämpeln på homosexualitet.
Ja.
Så det är ju ännu galnare kan man säga på ett sätt.
Ja, vi har pratat lite om så här fantasier, så som till exempel att det känns som att det blir så himla trendigt med typ att tända på incestliknande förhållanden. Alltså stepmom, stepson. Alltså att sådana, i alla fall i porr, att det känns som att det finns överallt nu.
Just det.
Och det, jag tycker att det är så svårt. Liksom,
ja. Hela men den det kan man väl hela den grejen. Jag menar incestuösa fantasier och saker, det har ju naturligtvis förekommit också i praktiken i alla tider, fast inte kanske har kallats för det eller uttryckts för det. Det vet vi historiskt. Men nej, men det är klart. Porren, de plockar upp liksom vad som finns och som rör sig i samtiden och så vrider man på och förstärker det kanske lite extra mycket då, så att det ska kittla fantasierna.
Mm.
Och då det handlar om stepmother och stepfather, då är det ju då inte klassisk incest i den meningen, att det, utan då är det, ska det vara förbjudet kittlande på ett annat sätt.
Mm.
Så fantasier är ju en sak, det måste man ju ändå säga, det är ju att tala om att så här får du inte fantisera. Mm. Det är väl närmast omöjligt att göra.
Nej.
Ja. Vuxen är med oss den här veckan igen. Och då så blir man glad och säger tjola hopp.
Det blir man verkligen.
Mm. Säg tjola hopp nu allihop.
Tjola hopp. Det är ju en jättestor sexbutik på nätet.
Ja.
Ni kan det här vid det här laget.
Ja,
kanske.
Verkligen. Ja. Gud, jag blir trött på oss själva. men Olle sa ju i dagens avsnitt att folk som har lite olika kinks och så brukar inte våga erkänna det. Då tänker vi tar tillfället i akt. Ni som har lite mer kinks och fetischer och BDSM-style som ni gillar, nu är det rabatt på det.
Ja. Ja. Och alltså så här, jag vill ändå säga att jag tycker att det kanske låter lite grovt.
Mm.
Alltså så här, jag skulle inte säga att jag håller på med BDSM.
Nej.
Även fast jag kanske har haft ögonbindel ibland eller bundit ibland eller hållit på med liksom piska, alltså så här.
Mm.
Det är ju lite så light variant.
Verkligen.
Och jag tycker att det kanske är, ibland kan det låta så grovt eller hårt när man säger BDSM.
Mm.
Så att även jag tycker att det är nice med sådana här saker som finns liksom, som ingår i den kategorin, kan man väl säga.
Jag med.
Ja.
Det finns ju både light och mer heavy.
Exakt. Mm. Och jag känner mig framförallt asexig när jag tar fram liksom typ piska, alltså handbojer. Jag tycker det är så jävla sexigt på något sätt.
Bra.
Ja. 20% får ni om ni köper från vuxens bondage och fetish kategori.
Bra.
Anger då koden BDSM20.
Yes.
När ni handlar.
Ja.
Ja. Kul.
Ja.
Tack vuxen.
Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men sen fråga Olle tiden.
Mm.
Har det funnits, alltså det är klart att det finns säkert många, men vilka frågor har varit liksom aktuella och som känns fortfarande lika aktuella idag?
Ja, jag ska säga precis när vi började 99, året efter där, så var det den stora analpanikdiskussionen. Det var väldigt mycket, Sveriges Radio gjorde program där kring att, och då var ju tesen den att flickor kommer till ungdomsmottagningarna med skadade ändtarmsöppningar eller med svingsterskador och så vidare. För att de hade tvingats till att, och så var idén var så här, pojkar tittar på porr och sen tjatar de på sina flickvänner att de ska ställa upp analsex.
Mm.
Och dels var det faktiskt rent fel.
Mm-hmm.
Och en god vän till mig blev nästan förföljd av journalister för när han som sa, det där stämmer inte. Det finns inga sådana bevis, det finns inga sådana journalanteckningar på att det här skulle ha skett.
Alltså, och sen har, är det då själva tjatet man menar som inte har skett? Eller
nej,
är det som
nej
är...
men skadorna på ändtarms, för att man har haft analsex. De skador som man hade bevis för i journalanteckningar, det var ju förlossningsskador i alla fall, just med svängsten.
I analen också?
Ändtarmen, ja, just så att det var myter kring det där och panikkänslor kring det. Det var en typ, det var en trend då som, och då hade jag frågespalter på lite olika ställen förutom fråga och åldersprogrammen, och jag fick kanske 5-6 frågor om dagen om analsex. Sen bara försvann.
Och vad var de frågorna?
Ja, då handlade mycket, är okej, kan man göra? Så jag säga. Ja. Sen ändrades frågeställningarna kring hur gör man när man vill göra det. Och det gavs ut en liten broschyr som heter Praktika för analsex, som en god vän till mig skrev och som fortfarande uppdateras och skrivs, och liksom experter kollade på det. Va? Så här, om jag vill testa, då gör jag så här.
Mm. Ja.
Sen blir det en annan total förvirring kring det. Då hela, vem gör vad med vem? Du pratade om battlagrejerna. Va? Så var ju föreställningen att det var någonting som killar ville göra med sina tjejer.
Mm.
Och då penetrera.
Ja.
Och sen var det här med buttplug och leksaker och så vidare. Va? Men det är naturligtvis så att det finns ingenting hos killar som säger att det skulle vara någon sorts homosexuellt att vilja få ändtarmsöppningen pillad eller få föremål upp där eller så vidare.
Jag tycker ändå att det snackas fortfarande väldigt mycket om det.
Som?
Nej, men att killar är rädda för det. Jo, för att det skulle vara lite gay.
Ja, just det. Och det är ju totalt fel naturligtvis.
Ja, såklart.
Det är inte så att praktiken är män som har sex med män. Det är inte särskilt vanligt i Norden här, kan jag säga, att de har analpenetration. Och där brukar jag, när jag föreläst ute för killgrupper och så där, så brukar jag säga det, att ja, men om ni vill testa det här så gör det. Ni skaffa någon liten buttplug eller någon lite större grejer. Och vid flera tillfällen har jag haft med mig ett helt batteri av olika saker. Och så har jag sagt, ja, men, för det var en kille på en skola som en gång ställde frågan anonymt på en lapp. Hej Olle, kan du ge mig tips hur jag kan plundra min flickväns anus? Det var ju rätt kul formulerat så. Och det här var, jag kan säga att det var i Gävle. Det var liksom en stor sal i aula. Och så sa det, började upp de här grejerna. Och så sa, jo, men om du vill testa så gör det. Testa. Men lägg det kanske på rygg eller på sidan eller vad som helst. Och sen dra upp benen och sen för du in en apparat, rikta liksom spetsen mot magen så att det kommer in, och då ser jag plötsligt hur de här killarna går upp för dem att jag menar att de ska testa på sig själva. Och då skapas det en oro, och då så här, och förlåt så här, men jag menar, jag har full förståelse om ni inte vill göra det här, så gör inte det.
Nej.
Men är det så att ni tänker att det här är nog lite läskigt, det här kanske kommer att göra ont, det känns ofräscht, ändtarmen ändå, bajs och alla möjliga såna aspekter, ja, men då kan ni ju inte be någon annan.
Nej.
Så, och det funkar väl bra. Alltså, det handlar om ömsesidigheten och samtycket här, snarare än om handlingen i sig.
Vi brukar, när vi kör lite livepoddar och sånt runt om Sverige, så brukar vi fråga killarna i publiken, är ofta väldigt få killar, men vi brukar fråga dem så här, är det någon som har testat att smaka sin egen sperma? Och det är så jävla få. Alltså det...
Som vågar erkänna.
Ja, som vågar erkänna.
Jo, men också tycker, och det här säger någonting om manlig sexualitet, eller för heterosex, sexuell manlig sexualitet ska jag säga, att synen på sig själv, sina egna kroppsvätskor annars, vad kommer det ifrån? Jag tycker det är väldigt sorgligt. Jag brukar själv kunna ställa en sån fråga, eller jag uppmanar dem helt enkelt. Kan du väl göra det? Men, och jag vet någon gång jag hade en grupp kvinnor, lärare, som vi skulle snacka pornografi med, och då var det en kvinna som direkt gick igång och sa, och de här spermasprutorna i ansiktet och håret och sperman bara hänger, det är ju så äckligt, och så gick hon igång. Och då stoppade jag henne och sa, men vänta nu, så ska du undervisa unga män i sex och samlevnad och berätta för dem att deras sperma är äcklig? Och det blev en väldigt animerad, hetsig diskussion efter det, ska jag säga. Men jag tror hon fick en tankeställare. Det är ju helt bakvänt förstås.
Vi tycker, alltså, vi brukar ändå säga att det kan vara schysst att, om man är en sån som vill att en tjej ska smaka sperma, så kan det vara schysst att veta vad man erbjuder.
Då kan man alltid erbjuda silverkyssen. Och om en tjej har tagit emot så kan hon gå upp och ge sin kille en kyss. Det kallas för silverkyssen.
Perfekt!
Åh, jobbigt att ha det i munnen så där länge. Och
så länge, så länge behöver du inte ha det.
Nej, jag gillar ju när min kille, om han har slickat mig, så vill jag gärna att han ska komma upp. Och,
ser.
Ja, ja, men det är härligt. Hur har ditt egna sexliv påverkats av att vara sexualupplysare?
Alltså, det är svårt att veta. Jag kan inte så hur kan inte jämföra det med något. Det är inte så direkt. Men,
men har du märkt, liksom, om, även om du har haft partner hela tiden, men har du märkt att liksom folk vill testa saker bara för, eller så här, känner igen?
Nej,
det
känner jag inte igen mig. Jag tycker nog att jag själv kunnat bara stå för nyfikenheten och förslagen i sådana fall, och det kan ha varit ömsesidigt också. Däremot perioder då när jag var singel, vilket jag faktiskt är nu, det vill inte att det här ska vara någon kontaktannons.
Nej, men vi kan länka dig till Instagram.
Men då har jag ju varit ute och dejtat lite grann, och då har det varit situationer som jag har känt att det har blivit lite konstigt, och vid någon tillfälle någon kvinna som jag hade snackade med, sådär, så hon började direkt tala om vad hon inte ville att jag skulle göra med henne, och jag hade inte ens funderat på om jag ens ville ha något sex med henne. Det, liksom, det var inte där ändå, va?
Nej.
Och det skulle väl kanske inte en vanlig kontaktsituation ha sett ut. Nej. Utan det var väl för att jag var jag och att jag jobbar med frågorna.
Det har vi tänkt ganska mycket på, så här, om vi skulle vara singlar. För att, då, ja, att det skulle kanske finnas förväntningar på oss vad man skulle göra också.
Såhär,
men du har gjort det här med Marcus, varför vill du inte göra det med mig?
Alltså. Ja, men det är så, ni är stick to you guys.
Ja, för fan.
För det där vet jag då under alla de här åren, så en mycket god vän till mig som jobbar med sexualupplysningsfrågor och skriver mycket med de här frågorna. Han sa, det är väldigt bra att du är ihop med, då var jag ihop med en kvinna som heter Kajsa. Och det blev ofta så referenser rakt in i rutan lite då. Kajsa, det här stämmer inte, eller skojade med det där förstås. Och det vet jag att Erik då, som han heter, han sa att det är jäkligt bra att du har en, hade du inte haft en relation när du spelade in de här programmet, så skulle det ha varit svårare.
Gud, det var några som vi föreläste för ett gäng nior för några veckor sedan, och då så var det några som kom fram efteråt, de visste inte att vi hade killar, så de kom fram och frågade så här: vill killar ligga med er mer eller mindre nu när ni pratar om det här? Och det är ju en väldigt intressant fråga.
Jag kan tänka mig att det skulle vara mindre faktiskt.
Ja, eller jag skulle kunna tänka mig att det var både och. Både med så här, de som väl vill ligga med oss skulle nog vara lite mer obehagliga. Och sen så sådana vi vill ligga med skulle nog inte vilja ligga med oss.
Ja, nej, men alltså det är klart det kan ju bli en rädsla och oro här nu att liksom prestera också. Heterokillar är ju, menar jag, väldigt i den meningen utsatta för en föreställningar om vad killar borde göra, hur länge de ska hålla ut, att de som ska iscensätta sexualiteten, ta initiativen och göra så. Och det där känner ju, det trycket känner heterokillar, vill jag påstå, starkt. Och skapar också svårigheter, rädslor, rädslan att förlora ståndet, rädslan för det som i början verkade jäkligt bra och trevligt och sen så övergår i någonting annat. Så ja, det är en problematik.
Innan vi börjar spela in så pratade vi lite om diskussionen om porr och att det finns många som hävdar att det är bra att titta på porr, för då så får man utlopp för vissa fantasier där, och vissa menar att det är jättedåligt, för då så blir man inspirerad och behöver mer grova saker i verkligheten. Vad är din take på det?
Jag för att det finns ingenting rent vetenskapligt som talar för att det är på det ena eller andra sättet. Pornografin är ju gigantiskt stor och alla dessa genrer, men diskussionen kring pornografi, skulle jag vilja påstå, den kretsar alltid kring hetero-mainstream-porren. Och att det alltid är då man, kvinna, va? Jag hör sällan några upprörda eller konstiga diskussioner eller där folk tycker så mycket om den, till exempel väldigt stora grupp för lesbisk porr idag som framförallt produceras i Australien. Girls Way Out West eller någonting sånt där, tror jag att man kan söka på. Och det är tjejer som gillar tjejer, som har sex med tjejer. Och det är inte för den manliga blicken. För det har man ju haft tjejsexscener under många år, och liksom för att män ska triggas, och sen kommer Carl Allan in liksom en bit in och tar över. Men så det finns nästan inte den typen av porr längre. Då kallas det för threesome, alltså då är det två män och en kvinna, eller två kvinnor och en man. Ofta är det två män och en kvinna som har sex med varandra. Sen finns det ju enorm, och där menar jag att pornografin kan vara rebellisk. Var någon annanstans kan man se människor som är äldre, tjocka, smala, skrynkliga och sex? Mm. Det är bara porren som visar som. Var någon annanstans ser man just håriga kroppar och annat som då när, som, i sexuella sammanhang? Ja, det är bara porren som visar sådana bilder. Mm. Det finns inte, ser inte någon annanstans
fast
i samhället.
Fast vad ser man folk på sex överlag förutom i porr?
Nej, men man kan ju ha erotisk konst, man kan ha liksom fina tillrättalagda saker. Nej, men jag menar att den
Grammys
och annat, va, den är liksom uppkäftig och så vidare. Va?
Åter till den grejen att att man blir för påverkad av det i verkligheten, att det blir mer våldsamt sex som är då så att säga skadligt.
Nej, det finns ju, ja, nej, men det finns ju ingenting vetenskapligt som kan visa detta. Sen kan det väl säkert förekomma. Men jag menar, då är det väl, det, jag kan säga att porren skulle väl kallas för motsvarigheten till drogen. Och det sitter ju i personen då när man trillar dit. För det finns ju en och annan som verkligen trillar dit och som tar sig in i såna här runkbås på någon porrklubb och inte kommer därifrån. Utan, men idag kan man ju se allt på nätet också, som ägnar timmar och kanske timmar varje dag till, och då menar jag nog att då handlar det om andra saker. Det handlar inte i sig om pornografin och pornografins bilder. Att det sen skulle påverka till att man skulle, för det var en diskussion för unga killar sitter i grupp och tittar på gangbang-filmer, så går de ut och gruppvåldtar. Alltså det finns inga sådana bevisliga samband. Det är såna idéer som kommer upp och så säger man det för att det låter bra och man vill vara upprörd. Det vore väl bättre om man diskuterade estetiken. Jag menar, det finns så mycket sexistisk och kränkande pornografi direkt generellt sett. Det finns kopplingar till trafficking och övergrepp. Ja, det finns så mycket skit naturligtvis runt omkring detta med pornografin. Men att det skulle påverka liksom handlingar, typ nu tittar jag på djurporr, så sätter jag in en annons som säger 100 djurporrtidningar bytes mot tillgiven labradortik. Det finns inga sådana samband. Det är mest liksom upprörda stämmor. Och jag menar att folk har väl full rätt att tycka att det är skit med pornografin. Att ha åsikter om att det fjärmar oss från närhet och ömhet och tillit och att det är en flykt från verkligheten. You name it. Man kan ha alla möjliga sådana åsikter. Men att påstå att det, att det leder till såna här beteenden, ja, det går inte att säga.
Nej. Men och frågan så här om trender inom porr, alltså typ, ja, men typ som vi pratar om att raka sig eller att man nu ska man ha analsex. Vi har pratat lite, jag och Amanda, vi har pratat lite om så här, vad är hönan och ägget i det liksom? Blir man inspirerad av porr och därför gör man det, eller liksom är det för att folk gör det som porr, liksom porrindustrin väljer att spegla det, alltså vad...
Jag skulle vilja flagga för att idag inte ens finns någon riktig porrindustri. Det görs inte i Sverige, görs det inga porrfilmer överhuvudtaget, va? Det görs ju scener som man klipper ihop till långa olika sammanhang, men att man lägger några krut på att ha något manus och lite grann så, det förekommer inte. Jag vet ju hon, vad heter hon, Puma Sweden.
Ja,
hon har ju, hon jobbar ju med porr i USA väldigt mycket, hon har sagt att nej, men det görs inte även ens där, va? Så man får försörja sig på andra sätt. Hon har ju strippat och sålt sexiga underkläder på nätet och annat och så vidare, va? Nu verkar hon gå in i en annan bransch. Hon vill ju själv jobba med det här professionellt. Men
det är ju så mycket som är gratis, alltså, idag.
Ja, det mesta går ju att hitta gratis i princip. Så att det är väl inga jättebusiness i den där världen. Och huruvida... Ja, det är klart att om folk kollar och blir inspirerade och att man hittar, man blir, får idéer, det kan det vara. Men de går ju i båda riktningarna, det får man inte glömma. Pornografin plockar ju upp företeelser i samtiden och skildrar det då i bild och sätter in det i ett sammanhang. Och de här samverkar väl förstås.
Ja.
Att folk blir kåta, alltså, för frågan är, vad är en påverkan? Att folk tittar på par och kanske tittar tillsammans med en partner och blir kåta och går igång på det. Ja, det är väl en sorts påverkan. Men sen om den skulle påverka i betydelsen att nu, har vi, nu är det det här som gäller bara. Mm. Så människor, vi är mer komplexa än så, än att vi liksom...
Ja, man hoppas det i alla fall, men jag vet ju att det är många som inte håller med dig.
Absolut, mm. Men de har då, och det är åsikter de har då. Mm. Och vad jag hävdar när jag säger det här, det är att det finns inte, det går inte att bygga upp den typen av åsikter med något vetenskapligt underlag.
Ja, men jag tror att det finns nog vissa som menar det också.
Jo, men de har fel.
Ja, bra.
Ja, men faktiskt, jag vill... Då ska man försöka hitta de här sambanden då och så vidare. Jag tror att de sexologer som vi har i Sverige, vi har ett antal väldigt duktiga som jobbar, vi behöver inte nämna några namn, men alla de går på den linje som jag nu hävdar här, va? Mm. Som har koll.
Veckans sexläxa.
Oj, vad försiktig,
jätteförsiktig.
Försiktigt, det har det varit den här veckan. Helvete vad svårt det har varit.
Okej, berätta. Nej, men, allt.
Så här, Marcus är i Kanada, det är 8 timmar bort, alltså bakåt i tiden. Mm. När han går och lägger sig så går jag upp. I morse, så vi skulle ju ha någon slags Skype sex, telefon sex ish. Och han är liksom ute och slirar på kvällarna. Ute och slirar. Han är på middagar med sina kollegor och så. Mm. Så att det funkar inte riktigt liksom någon annan tid än just när han går och lägger sig och jag går upp.
Just det. Mm. Och då är det lite olika mode, kan jag tänka mig.
Jo tack. För Marcus är då skittrött.
Och lite full kanske?
Ja, kanske inte jättefull, men liksom tagit in information under hela dagen, möten under hela dagen och sen träffar nya kollegor. Shit. Han har ju varit svintrött. Mm. Och ja, men Tommy, i morse då facetimade vi och klockan var 06:20 typ. Och Marcus var då ganska pigg. Okay. Och så var jag så här, okej, men är det nu som jag ska vi göra det här nu?
Och så kände det var bara, du som önskade läxan, vill jag bara säga.
Jag ville så himla gärna. Och så kände bara, men det kommer inte gå. Mm-hmm. Alltså jag är så osensuell just nu. Du vet när man så här är lite svullen i ansiktet och precis har sovit. Mm. Ja, jag visar ett bröst typ.
Men Marcus kom väl av det, gissar jag.
Han blev i alla fall helt tyst. Och verkligen stirrade och bara och han är så enkel. Men det var ju, alltså det var ju väldigt härligt. Mm. För resten så vill jag bara säga, jag har ju den här oljan jag är besatt av som heter Durex Intense Orgasmic Gel. och vi vill bara berätta om ett erbjudande som vi har med Liggboxen just nu.
Jättegärna.
Obs, spons.
Obs. Precis, för att den gällen och en underbar vibrator och ett litet relationsspel kom med i juniboxen. Och den här boxen har vi några kvar som vi kommer ge till folk som köper ett presentkort på minst 3 boxar. Mm. Alltså en prenumeration på typ ett halvår. Mm. Och det kan man göra på liggboxen.se/presentkort. Man kan ju också välja att köpa 3 singelpresentkort, men man måste liksom köpa minst 3 boxar.
Ja.
Ja, så gör man det och sen så blir man jätteglad och förväntansfull och sen så mailar man till kundtjänst@liggboxen.se. Mm. Så det blir både överraskning i form av 3 okända boxar.
Just
och
det.
Tryckt i form av en box som man vet innehållet i.
Ja, och framförallt den här gällen.
Ja, den som du
och älskar. Rabbiten och spel. Just det, det är många.
Ja, just det, alla de. Ja, och liggboken. Oj. Och det här erbjudandet gäller ju så länge som lagret räcker. Jaha, hur kan man veta hur länge lagret räcker, undrar ni. Det kommer vi lägga ut på Instagram. Så följ oss gärna där, alla vara ligg heter vi. Ja, sponsor i spons.
Ja, exakt. Nu ska du få en läxa. Mm. Vad ska du ha, Amanda?
Jag ska ha det här. Att det är faktiskt dags för Viktor att tänka lite med sin hjärna. Han ska få komma på 3 sexläxor som han ska smsa eller säga eller viska till mig. Aha. Sexigt. Och sen ska vi göra minst en av dem
under veckan.
Ja.
Ja, hoppas att han har tid och lust och känner sig kreativ.
Mm. Jo, men han är ju, som han sa för några veckor sedan, en sovande drake som egentligen är en sexgud.
Just det. Heja Viktor! Om vi skulle trendspana lite, trender går liksom 40 års cykel. Om vi skulle trendspana vad som blir det nästa heta inom sex och porr.
Ja, men jag vet inte, men jag tror ju fortfarande att det kan vara så att, att kvinnors sexualitet och lust, det tar ju sig väldigt, väldigt mera påtagliga uttryck nu, att kvinnor till exempel kan säga att de tänder också kanske. Titta på porr. Mm. Att det verkar vara mer okej. Okay. Mm. Att de också har någon sorts föreställningar om att njutning och annat är också till för deras skull. Mm. Vi har ju diskussionerna kring det här med orgasmglappet till exempel. Mm. Och det är naturligtvis ett uttryck för att kvinnor vill tala om vad de vill ha och gillar och så vidare. Va?
Mm.
Så att som många andra trender som nu pågår i samhället som handlar om ökad jämställdhet och att kvinnor tar plats på alla möjliga nivåer i samhället också när det gäller utbildning och yrkeslivet och så.
Ja.
Så gäller det också sexualiteten, det skulle jag påstå.
Så kvinnor. Kvinnor blir kokheta i framtiden. Jag tycker vi frågar sista frågan.
Det tycker jag också. Vad är ditt bästa orgasmtips? Du får välja här om det ska vara för män eller för kvinnor.
Jag tycker kvinnor, vi har varit väldigt liberala med det där på senaste.
Ja.
Vi börjar med det här för att vi vill få fler kvinnor att få orgasm.
Ja.
Det.
Nu har vi hållit på i 3 år också.
Jo, men då, alltså där tycker jag, om det handlar om kvinnor som har sex med kvinnor så är de nog rätt duktiga på att lösa den uppgiften själva. Men kvinnor som har sex med män, där tror jag att det handlar, någon gång har jag sagt att var en får ta ansvar för sin orgasm. Och det, med det menar jag att man måste kunna vara aktiv och ta för sig. Det som sker i ett sexuellt samspel är ju bäst när båda liksom drivs av en lust och en handling och vill ta för sig. Och ska vi då vara väldigt konkreta, eftersom orgasmförmågan det är någonting vi föds med på samma sätt som erektion och lubrikationsförmågan. Det är fysiologiska förmågor som vi har med oss från det vi bebisar. Men det måste ju också tränas upp. Orgasmförmågan är ju, blir ju knepig därför att den kanske kopplas till onani och annat. Och då kanske inte känns. Så att en grundsak som kvinnor ska träna på, det är onanera mera. Som ett sätt att hitta de här liksom, punkterna där det känns bra och så vidare. Mm. I det sexuella mötet så vill jag rekommendera kvinnan att se till att vara on top på. Därför att då kan liksom, gnida klitoris mot
mage.
Mot blygdbenet. Även män har ju blygdben som är liksom hårt. Va?
Mm.
Och se till att kanske komma med hakan över axeln på partnern så att man kommer upp en bit så att man ligger liksom och har en statisk grej och sen spänna stjärt och lårmuskulaturen så att då blir ju inte det blir en ganska statisk övning där man cirkelrörelse kan ju vara bra att glida i sammanhanget så va.
Såg du att jag började röra mig i cirklar?
Men ändå ganska starkt statiskt där, och att man får hjälp av skört och lårmuskler i sammanhanget.
Mm.
Det är en rätt bra väg mot och då är man liksom in charge också på något vis. Så att nu bestämmer jag för nu ska jag komma här.
Ja, det är konkret och bra.
Ja, mycket bra, jag gillar konkreta grejer.
Ja. Oliver Waller, tack för att du kom hit.
Tack för att ni ville ha hit gubben.
Tack
så mycket för att ni lyssnar.
Hej då.
Hej då.
Hej då.